Här är Kina-podden i P1 om machomän, Macau och Kina-puffar. Ett fyrverkeri av både frågor och rediga raketer. Kan man köpa en bibel i Kina? Finns det någon fungerande socialtjänst? Och vad är det mest kärleksfulla man kan kalla någon? Ja, ni hör själva. Detta frossande i frågor från de bästa av lyssnare vill ni inte missa. Varmt välkomna till Kina-podden i P1. Helene Benno här. Nu blir åka av Hanna Salberg, Kina-kommentator.
Ja, nu får vi se vad vi kan svara på.
Och Björn Djurberg, vår Kina-korrespondent som är i Peking. Är ni beredda?
Ja.
Ja, bra. Jag måste bara få värma upp med lite fyrverkerier först. För tycka vad man vill om fyrverkerier. Kina var såklart först för över 1000 år sedan. Och är kanske inte helt förvånande det land i världen som exporterar mest fyrverkerier. Ungefär 90% av världens fyrverkeribestånd kommer härifrån. Men precis som i resten av världen så har användningen minskat, eller hur Björn?
Ja, det har gjort det. Alltså dels för att det har blivit mer förbud. Men sen också under pandemin nu så har ju produktionen alltså för export också som det verkar ha minskat. Så att det kanske är, ja, det här med 90%, jag vet inte. Det kanske inte är en aktuell siffra.
Hur är fyrverkeriläget då på det stora hela?
Det brukade ju vara rätt liksom vilda västern. Alltså jag minns en av de första nyåren jag firade här, alltså kinesiska nyåret då, för det är då man mest skjuter raketer, inte det här liksom vårt nyår. Så gick vi, men då var vi liksom och firade i en förort i Peking, och det sköts alltså så mycket fyrverkerier och smällare och smatterband och sådana saker, så hela marken utanför de här skyskraporna där vi bodde och där vi var täckt av det här skräpet och pappret och resterna som blir. Och jag minns hur brandkåren kom. Och så exploderade det en fyrverkeripjäs under brandbilen medan den körde på gatan. Och liksom folk var liksom ute, det blev liksom kalabalik där nästan. Så det var då. Nu för tiden, alltså det är ju förbjudet i Peking och i många städer. Men det tillåts kanske lokalt på landsbygden, och man kan ha lokala regler även i städer och sådär, att man tillåter kanske bara under nyåret och vissa timmar och så. Ja, så att det har ju blivit ett annat Kina just nu.
Mindre fyrverkerier i alla fall i fyrverkeriernas vagga, får man väl ändå kalla det. Jag måste också fråga er förstås. Använder man Kina-puffar? Det är ju inte fyrverkeri, men det smäller i varje fall.
Absolut, alla slags. Alltså, vad som helst, precis som Björn säger. Det hör ju liksom till att man dagen efter nyårsafton, man vadar genom rött, halvbränt papper, de här hylsorna och skalen till alla smällare och fyrverkerier.
Nu så, över till frågorna. Det är ju det alla väntar på, eller hur? Ni också.
Mm.
Ja. Vi börjar med Alexanders fråga. Ni har talat mycket om Xi Jinping, men vad händer med First Lady Peng Lian? Hanna, Kinas First Lady.
Ja, vad som händer med henne är ju lite tråkigt. Nu ser man ju bara när hon byter klänningar. Hon brukade ju vara en väldigt känd militärsångerska, mycket kännare än den här farbror Xi Jinping som hade lite tråkiga chefsjobb i olika provinser och som sen blev så stark och mäktig ledare. Men hon tystnade ju liksom från scenen när han klev upp i rampljuset istället. Så att vi vet inte riktigt vad som händer. Det är också ganska farligt att ta reda på vad som händer med partipampars familjer och i deras privatliv. Bara ja, i år så såg vi ju att han som postade några bilder på Xi Jinpings dotter Xi Mingzhe på en sån här skvallersajt för några år sedan flyttades permanent efter sista överklagandet in i fängelse för ett 14-årigt fängelsestraff, en 22-årig kille.
Men vi är ju lite vana att höra om USAs first lady. Är det fint att vara first lady, eller vad kallas det i Kina?
Nej, det är ju först med Peng Lian som Kina har fått någonting som man skulle kunna kalla first lady. Alltså Hu Jintaos fru, jag kan inte ens komma ihåg hur de ser ut faktiskt. Men det blev ju ett slags makt, ett visuellt maktpar, Xi Jinping och Peng Lian. Och de har ju också omsusats av liksom populära sånger, pappa Xi och mamma Peng och sånt där. Men jag tycker hon, precis som premiärministern, har kommit mer i skuggan. Alltså nu är det bara Xi.
Men apropå Xi Jinping då och kommunistpartiet, så vill Adam veta, skulle en inflyttad utlänning utan släktband i Kina kunna avancera inom partiet? Björn, är du
för ambitioner?
Ja, nej men alltså så här, först måste du ju vara kinesisk medborgare för att ens få gå med i partiet. Så har det varit sedan 50-talet ungefär. Innan dess var det ju en del utlänningar från kommunistpartiet och sådär. Sen tror jag inte de var så särskilt högt uppsatta kanske. Men det var ju mer av en internationell rörelse liksom då. Nu är det ju mer en kinesisk angelägenhet. Så först måste man ju då bli i teorin då kinesisk medborgare, vilket är väldigt, väldigt svårt. Väldigt få som inte har kinesiska släktband kan ju bli kinesiska medborgare. Men det är ju aktuellt till exempel med OS, tänker jag. Alltså att man nationaliserar, heter det va, andra länders medborgare för att de ska kunna tävla för till exempel då Kina i OS. Det har man gjort i ett par fall nu, om jag inte missminner mig. Men sen då, säg att du blir kinesisk medborgare och att du går med, du ansöker om att gå med i partiet. Det är ju inte så att du får gå med, utan du måste ju ansöka om det.
Man måste ju praktiskt bli inbjuden och rekommenderad.
Ja, och sen jag menar, om vi pratar Xi Jinping, alltså han ansökte om att gå med så här 10 gånger innan han fick gå med, och han hade ju en ganska mäktig pappa till exempel. Det kanske också var ett problem på den tiden, vad vet jag. Men i teorin då så är det väl möjligt att den här personen skulle kunna gå med i partiet, men jag tror inte att det har, vad jag vet, hänt i liksom modern tid alls.
Direkt till nästa fråga då. Det är Magnus som undrar: finns det machomän i Kina? Hur gör man för att vara en machoman? I Sverige kanske man odlar skägg eller bygger muskler, men min fördom säger att detta är svårt för många kineser.
Ja. Ja, det är väl klart det finns machomän. De finns ju överallt.
Alltså, jag tänker bara att de pratar hela tiden. Det är ett sätt att vara machoman. Att man liksom förväntar sig att alla ska lyssna vad man än berättar, hur länge man än pratar.
Ja, och sen så, alltså, oftast så har de ju kanske en stor mage, om jag får generalisera, för att de har kanske, de kanske går på många middagar och är liksom viktiga i sammanhanget och liksom är kanske partitjänstemän eller något sånt där. Så ofta, och jag tänker också machomän, det är ju mer liksom Nordkina för mig i alla fall. Machokulturen i Dongbei.
Varför är det Nordkina?
Ja, därför att i Sydkina så förväntas ju männen laga mat och sånt, de är ju kända för det.
Och de liksom, kineser, alltså folk som bor i Nordkina, alltså de är ju till fysiskt sett större också och har liksom en annan matkultur, en annan spritkultur och så. Så att om oftast liksom, tänkte så här, stora män, rätt kraftiga, muskliga, snaggade liksom.
Alltså gränsen upp mot Ryssland där, genetiskt ja. Så kan man tåla mer alkohol också.
Har de här... Käka kött på spett.
Har de blivit fler? Det har ju varit en debatt om att det här med att vara androgyn och sådär under året i Kina. Har det blivit fler machomän då?
Nej, det där med androgyna män, jag tänker det är ju mer en ungdomskultur när folk kanske, ja, vad vet jag, de går på universitet och liksom flyttar in till storstäderna och det är ju liksom inte de som kanske bor kvar uppe i nordöstra Kina på landsbygden så som nödvändigtvis blir mer androgyn, utan det här är ju det är ju liksom en subkultur på det viset som ju inte verkar vara okej då enligt myndigheterna från och med i år.
Men jag vet ju att du brukar vara ute och springa och sådär, Björn, och att du har ett utegym ganska nära där du bor. Går män på gym och bygger muskler och sådär som i Sverige till exempel?
Ja, nej men det är väl klart. Alltså det finns ju, Kina är ett stort land, det finns många, alla har ju olika hobbies och liksom fritidsaktiviteter och att träna på gym. Jo, nej men vissa gör ju det, och när jag springer i parken, det är rätt många duktiga löpare som springer där också såklart. Men som det har varit, alltså det här med kroppsaktivitet som fritidssysselsättning. Alltså man ska väl ha klart för att liksom, tidigare är ju många som inte har haft den lyxen, att alltså man inte haft tid, för man måste ju jobba. Alltså nu börjar det växa fram en medelklass och en överklass som kanske mer kan anamma den typen av livsstil, eftersom man också då kanske sitter mer stilla på det jobbet man har. Så att jag tänker att det är ju liksom inte, det är mer hur liksom samhället fungerar och ekonomin är uppbyggd.
Jag ska ta en bredare fråga då. Den har kommit i två ganska lika varianter. Kim skriver: finns det någon motsvarighet till socialtjänsten i Kina? Och i så fall, hur fungerar den när det kommer till barn? Och Madeleine, hon undrar: min fråga är om det finns någon form av socialtjänst i Kina och hur det arbetet i så fall fungerar. Hanna?
Jag tänker på, när man pratar om SOS liksom i Sverige, då tänker man på när man inte klarar av att kanske betala sin bostad eller inte klarar av att ge mat till sina barn. I Kina så pratar man om dibao, alltså att garantera det mest grundläggande, garantera en lägsta nivå. Dibao, att liksom gå på dibao, det är att man får en summa pengar som bestäms lokalt, vad som är den lägsta gränsen då som man kan tolerera. Och när man då får den fattig hjälpen från lokala myndigheter, så är det motsvarigheten. Det är väldigt grundläggande, inte alls lika utbyggt och inte alls på en så hög nivå som i Sverige. Utan om man är på dibao, ja, men då är man verkligen fattig och man fortsätter att vara fattig. Och det är inte heller så att man nödvändigtvis liksom kommer bort ur det. Utan ja, om man är i en by så, här, så finns det så här dibao-familjer och folk känner till det.
Men finns det,
det är väl mer liksom en social försäkring än en socialtjänst?
Mm. Finns det sådana socialkontor då, om man säger, att folk kan gå och få hjälp eller stöd när det gäller föräldraskap till exempel eller något?
Nej, inte som i Sverige.
Inte
som i Sverige. Alltså samtalsstöd till exempel, det är ju någonting som man får köpa privat som en ganska dyr och lite poppig tjänst. Det finns ju förmedling av terapeuter till exempel, men det är ju någonting som jag mer förknippar med medelklassen i stan. Inte det här grundläggande, utan istället så har ju det grundläggande skötts inom familjen och inom släkten. Och där ser man ju tvärt emot Sverige då, hur det är väldigt väl utbyggt det systemet socialt och kulturellt i Kina. Där familjen och släkten tar ett mycket större ansvar, både officiellt, att man förväntas ta ansvar för sina gamla familjer, sina gamla föräldrar till exempel och gamla släktingar. Det är ett moraliskt ansvar och det uttrycks också officiellt att det är både ett rättsligt och moraliskt ansvar. På ett helt annat sätt än det görs i Sverige, där man också mer värnar den äldres individuella frihet. Det pratas inte mycket om.
Men barnen pratade vi om för ett tag sedan, Hanna. Vad händer om ett barn far illa hemma till exempel?
Ofta händer det tyvärr inte så mycket, utan det anses vara en familjefråga. Det är ju samma sak med misshandel av kvinnor, att det är ett eftersatt område. Absolut. Och det är inte så att man inte talar om det, men det sker inte så stora framsteg. Det kan vara väldigt svårt att få hjälp och det kan framförallt vara väldigt svårt att få rätt.
Då till det som kallats, eller i varje fall vad jag förstår vill kallas, Asiens Las Vegas, Macau, som Sebastian vill veta mer om. Macau hörs det aldrig något om. Vad har hänt sedan 1999? Är de lärarens favorit? Läs Pekings lydiga mönsterregion, skriver han. Björn. Mm.
Jag tror, fick vi inte en fråga om Macau också, det senaste frågepodden i våras?
Jo, nej men, alla vill veta, men vi åker aldrig dit.
Ingen hör någonting om Macau. Nej, men, och
har ni varit där?
Jag erkänner det. Jag har varit liksom i Hongkong och runt omkring där, men jag har rest aldrig in i Macau. Jag tyckte det verkade så tråkigt, och alla som jag träffade liksom på andra sidan där var ju också så här, det är bara kasino. Jag tänkte, jag vill inte spela på kasino.
Men det är ju väldigt speciellt, alltså hela, som du, alltså kasinon, hela dess ekonomi, Macaus ekonomi har ju varit uppbyggt kring kasinoverksamhet egentligen sen överlämnandet då. Och det är ju framförallt, alltså man jämför med Hongkong då, alltså Macau är ju mycket, mycket mindre och befolkningen är mycket, mycket färre. Och det har liksom en annan historia också.
Portugisiskt. Alltså det enda som jag förknippar med Macau liksom i den stora kulturen liksom i Kina, det är att alla vet att de här små äggkrämsfyllda liksom vinerbrödsliknande bakverken kommer därifrån. Annars bryr man sig liksom inte så mycket om Macau. Macau är också mycket lydigare än Hongkong. Det har aldrig funnits en oppositionell rörelse på det sättet. Som
sådana portugisiska pastéis de nata med lite vanilj på.
Det kan det vara. Jag är bättre på icke-portugisiska språk.
Nej, men eftersom du sa att det var portugisiskt. Men, alltså, jag tänker bara,
Portugal
gillar,
hade ju liksom
gillar fastlandskina Macau?
Ja, för de är väldigt lydiga och de tvättar sina pengar i frid och ro.
Fast intressant nu, alltså det har ju börjat krackelera den här kasinomodellen. Alltså det har blivit, som jag har förstått det nu, alltså det införs mer begränsningar där. Alltså den typen av verksamhet verkar inte vara, från myndigheternas sida tycker man inte att det är lika attraktivt längre kanske i Xi Jinpings Kina. Utan nu får jag känslan av att man börjar fundera på, jaha, om vi inte bara ska pyssla med kasino liksom verksamhet, vad ska vi nu göra framåt? Och det finns lite planer och sådär, vad jag vet.
Ja, där finns ju en Xi Jinpings plan hur man ska integrera Hongkong och Macau i fastlandsregionens blomstrande, alltså Guangzhou-sfären där. Så att de kommer ju sugas in, var och en på sitt sätt, Hongkong och Macau, i det det som kallas för buktprojektet.
Liksom. En hel del turister i alla fall när det inte är pandemi i Macau. Och apropå då det här med turism så har flera faktiskt frågat vad hände med kineserna som bråkade på hotellet i Stockholm och blev utkastade? Har ni hört något om det?
Det där var ju under din tid, Hanna.
Jo, men jag har inte hört vad som hände sen. Det var ju väldigt märkligt eftersom den här saken fick ju väldigt spridning just därför att Dalai Lama hade besökt universitetet i Malmö. Universitetet i Lund, eller Malmö högskola, jag kommer inte ihåg. Ett av universiteten. Och att det blåses upp så mycket av ambassaden gjorde att det blev en jättestor grej, till och med liksom en utrikespolitisk skandal, det här att de kinesiska turisterna hävdade att deras mänskliga rättigheter hade blivit kränkta när de inte fick övernatta gratis på en soffa på ett vandrarhem i Stockholm. Och det ritades massor med karaktärteckningar, jätteroliga i Kina, som pekade ut dem som väldigt löjliga och pinsamma, medan regeringen liksom då gick på en väldigt absurd linje och hävdade att deras mänskliga rättigheter var hotade och utfärdade resevarningar till kineser i Sverige och sådär. Det var en konstig historia, men jag har inte hört vad som hände med dem sen. Det är kanske något man ska ta sig an nästa år.
Alltså, jag sökte lite på det idag faktiskt. Och jag hittar ingenting. Alltså, de verkar ha försvunnit ur offentligheten. Det jag vet är ju att efter att de hade varit den här händelsen, incidenten i Sverige, så reste de i alla fall vidare i Europa sen. Mm. Och hade en fortsatt trevlig semester som det verkade, vilket vi också var lite av en... De uppgifterna spreds ju i Kina också när det begav sig.
Det här är ju spännande. Vi kanske får höra något mer om det.
Ja, också att de blev ju dumpade då, som de sa,
ja, de skrek
på
väldigt
skogskyrkogården. Och där skrev de sen hem till Kina att de hade hört vilda djur yla, så att de kände sig väldigt hotade. Och ja, alla som har rest till skogskyrkogårdens tunnelbanestation vet ju
men
att det inte är så vilt.
Apropå farliga grejer då. Penny har skrivit på vårt Instagram, Kina-podden i P1. Är det tryggt att bo i kinesiska städer? Hur trygg känner du dig i Peking, Björn?
Ja, det beror på vilket perspektiv. Alltså, jag är ju trygg, om jag tänker liksom från... Jag känner mig trygg för min person om liksom utsatt för våldsbrottslighet eller sådär. Alltså, det har jag inte oroat mig för. Men däremot, med tanke på den profession jag har, alltså jag jobbar ju som journalist i Kina, så känner jag mig aldrig så här 100% trygg i den bemärkelsen att ja, jag vet ju inte om jag skulle kunna knacka någon på dörren och säga så här, ja men... Hej, nu ska vi utreda dig för dittan eller dattan, eller nu måste du lämna landet eller vad det nu kan vara. Det kanske inte har något att göra med att jag har rapporterat om något särskilt. Det kan ju vara att relationerna mellan Sverige och Kina kanske just bara råkar vara rätt kassa. Och då ser man så här, Sveriges Radio, ja, svensk statlig media, och kanske de ser det som, då tycker de att ja, men det är en bra bondeoffer.
Men Hanna, du som har åkt runt mycket andra städer, hur trygg känner man sig?
Nej, jag brukar tänka polisstatens framsida, inte en fyllespya, inte liksom en hord av A-lagare någonstans. Det brukade finnas tiggare, till och med de är bortsopade. Men å andra sidan så känner jag mig lite otrygg när jag vet att det brukade finnas det, och man undrar vad som har hänt dem. Så då får man ju liksom lite ont i magen. Och statsvakten är det ju som brukar ta hand om dem till exempel, eller myndigheter som kommer upp från olika regioner för att ta hand om just sina. Ofta är det rättssökare som försöker överklaga hopplösa fall till centrala myndigheter i Peking, kommer med stora förhoppningar och sen kanske blir intagna i inofficiella fängelser eller till och med på mentalanstalter för att hållas borta från gatan. Så att det här, vad man ser på gatan, har inte så mycket kanske med trygghet för mig att göra, förutom att det är naturligtvis väldigt bra att man inte blir rånad och våldtagen på gatan. Men däremot så är ju våld i hemmet en stor risk. Miljörisker är ganska stora i och med att man äter och dricker och andas lite ohälsosamma saker. Men jag tror att folk i gemen uppskattar väldigt mycket det här övervakningskamerasamhället som har växt fram.
Men om man känner sig...
Det finns ju väldigt mycket kameror överallt. Jag måste bara liksom flika in, och liksom antalet kameror, man jämför med första gången jag flyttade till Peking för 10 år sedan och jämför med nu. Alltså det är ju en helt annan stad på det viset att det är kameror och det är ansiktsigenkänning och det är så mycket staket överallt och liksom säkerhetspolitiken eller alltså säkerhetsaspekten av samhället, alltså infrastrukturen kring säkerhet, har ju verkligen exploderat.
Säger man inte att cykeltjuvarna har utrotats också?
Ja, det är för att det finns lånecyklar nu.
Men om man då möjligen skulle känna sig det, då kanske man vill ryta i. Och då passar Eva-Maries fråga i så fall. Vad kallar man sin värsta ovän för i Kina? Och vad är det mest kärleksfulla man kan bli kallad? Nu ser du glad ut, Hanna.
Jag brukar tänka, till barn säger man ju baba, min lilla skatt. Man kan säga babi till en vuxen, ofta är det en kvinna då liksom. Vad säger man till sin man? Alltså om man vill vara seriös säger man liksom chin aide liksom. Det kan man skriva också, så kära du.
Och sin värsta ovän då, vad kallar man den för?
Jag brukar försöka inte säga.
Man kan väl kalla folk för...
Bundan, ja. Din dumma ägg.
Förrädare kanske. Alltså,
ja, hur säger man det då?
Han-gen,
den förrädare av hanrasen. Det är ju, kan man ju säga, men jag brukar inte säga det hemma.
Nej, men jag tänker liksom i dagens den attityden som råder idag kanske det kan vara en sån där grej.
På nätet, det ska vi inte prata. Ho.
Men ditt dumma, om man verkligen vill ta i, säger man ditt dumma ägg då? Om man vill säga
alltså,
jäkla idioten.
Shabby är ju en sån där alltså standardfras.
Vad är det då? Vad betyder det?
Alltså, direkt översatt så är det något väldigt fult som jag inte tänker säga på svenska. Men alltså,
du började, Björn.
Jävligt idiot, liksom, kan man väl översätta det.
Ja. Men jag tänkte, jag vill lägga till en egen fråga här då. Kramas man i Kina, alltså apropå det här vad man, som är det mest kärleksfulla man kan bli kallad, kramas man i Kina eller kindpussar man? Eller?
Nej, alltså bara med sin familj i så fall. Annars är det lite... Alltså, tjejer kan gå arm i arm. Och lite sådär. Och killar kan liksom talla varandra på innerlåren när de sitter och dricker öl och klappa varandra på benen för att visa broderlig kamratlighet. Liksom, sådär.
Och så håller
lite mer
varandra
som
i handen.
Mellanöstern. Jo.
Jag har en bekantskap som alltid vill hålla mig i handen.
Det tycker jag att du ska vara glad för,
Björn. Hur känns det, Björn?
Det är väl okej, okay, men det blir lite klängigt efter ett tag, tycker jag. Alltså, jag vet ju att han gör det som en sån här... Alltså, i hans liksom, umgängeskrets så är det en markering för att man är, ja, som Hanna säger, lite broderlig och att man är så här, på samma nivå. Liksom. Men jag tycker kanske inte att jag vant med det riktigt.
Jag vande mig snabbt att gå i armkrok. Först var det lite konstigt, men nu brukar jag uppskatta armkroken som ett kärleksbevis. Men däremot så aktar jag mig för att hälsa i hand i onödan och kramas i onödan, för folk gillar ärligt talat inte det. Så att, nu har vi också harmoniserat lite grann kanske med coronapandemin, tänker jag, Helene. Lite mer samma.
Ska ta Chris fråga. Jag tänkte att vi kan ta den lite kort, eftersom det här är ett ämne som vi kommer att komma in på flera gånger. Jag undrar hur vården funkar i Kina. Finns det allmän avgiftsfri vård för alla eller måste var och en betala själv? Har alla möjlighet att få vård på samma villkor? Jag vet ju att ni båda har varit hos läkare i Kina och fått vård på olika sätt. Hur funkar det?
Ja, det är inte vård på lika villkor eftersom att det är väldigt olika kvalitet och väldigt olika kompetens och kostnadsnivåer. Men det finns ju en sjukförsäkring, alltså i grunden, som gör att man inte behöver betala så mycket. Det är inte avgiftsfritt, men det finns ju en avgift och den är inte så superhög om man tänker jämfört med liksom lönenivåer och sådär. Ja, men kanske som i Sverige kan man jämföra med en hundring sådär jämfört. Man tänker vad vi tjänar
på,
och vad de
på
tjänar.
På basalvård då liksom.
Ja, men sen så alltså ska man ha mer avancerade grejer och många vill ju liksom betala för bättre vård för man tycker att ja, det kanske finns det liksom bättre kvalitet och man vill liksom inte chansa eller vänta eller ja, sådär. Och då kan det bli väldigt, 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 väldigt dyrt.
Nu tar vi ett sånt där hopp som man gör när det är frågespecial för att Emanuels fråga handlar om filosofi. Studerar man mest österländsk filosofi på universiteten i Kina eller även västerländsk? Med tanke på att kommunismen ändå har sina idémässiga rötter i västerlandet, läser man Hegel, Marx etc.
Det här tycker jag är jätteintressant. Jag har ju frapperat sedan första början, mina första år i Kina, över hur väl pålästa många är i just västerländsk filosofi och västerländsk historia också, mycket bättre än vi är pålästa i österländsk filosofi och historien på andra sidan, i andra änden av våran kontinent. Och det där har ju ändrats delvis under senare år när det har kommit mer specifika order från regeringen om att man ska rensa bort västlig tankekultur och västligt tankegods. Det har nästan blivit hotfullt och det våran intelligenta lyssnare har kommit på har ju slagit mig många gånger här. Alltså paradoxen att man hyllar marxismen och kommunismen så mycket samtidigt som man då ska utrota västländska influenser, det blir ju väldigt paradoxalt. Istället har man ju infört officiellt nu som skolämne också Xi Jinping-tankar. Så att det här
vad kan det vara för tankar?
Oh, jag ser Björn här på min lilla dator, sitter och viftar med en lärobok. Har du läst senaste Xi Jinping?
Jag beställde hem de här läroböckerna som ju, ja, man ska ju studera Xi Jinpings tankar om vad heter det, den nya eran med kinesiska socialistiska särdrag, eller jag kan inte hela den där ramsan. Men det finns ju till och med, det här är en bok, ja, vi kan titta här, vi kan slå upp den här boken, det är för småskolan, för grundskolan, ja, lågstadiet.
Det ser ut som en lågstadielärobok, ska jag säga.
Den som ja, håller här har vi sidan 10, utan kommunistpartiet, inget nytt Kina. Ja, det är ju en standardfras till exempel, kan man läsa när man är ung. Och här, jag har en dröm och den stora kinesiska drömmen, sidan 35 till exempel. Och på sida 1 så är det en bild på Xi Jinping som viftar, som vinkar kanske man ska säga. Här kan ni se.
Enligt senaste order också från religionsmyndigheten så ska ju Xi Jinpings porträtt och den nationella flaggan synas tydligt i på alla böneplatser, oavsett om de är protestantiska, katolska, buddhistiska, taoistiska eller islamiska. Så att det har ju blivit en slags Xi Jinping-kult här som konkurrerar med traditionella filosofier och religioner.
Det var en ganska tunn lärobok du höll i där, Björn. Men nu tänkte jag gå över till lite tjockare böcker. Avsluta frågeflödet med Henriks frågor. Finns 1984 av George Orwell att köpa respektive låna i fastlandskina? Hur är det med Bibeln och Koranen? Och hur är det med böcker skrivna av Gui Minhai?
Jag kollade det där med 1984 idag, om den gick att köpa. Och den går att köpa online, till exempel, om man vill beställa hem den. Både på kinesiska och engelska. Däremot så gick det inte att hitta vare sig Bibeln eller Koranen online, vad jag kunde se.
Bibeln och Koranen är ju officiella böcker som tillhör den officiella, den godkända kyrkan och islamiska samfundet i Kina. Och också världens största bibeltryckeri ligger ju i Nanjing, där också finns en teologisk fakultet som utbildar präster för Kina inom ramen för den godkända Tresjälvkyrkan. Men det här med att sprida Bibeln är kanske det som är kontroversiellt. Alltså att få tag på en bibel, det gör du inte i webbokhandeln, Björn, så där kan man noll. Men däremot om du går in i närmsta godkända kyrka så har de alltid en bibelshop.
Jag tänkte att jag skulle...
Och Gui Minhais böcker finns ju såklart inte att köpa. Det tror jag inte.
Inte ens i Hongkong, där de gick att köpa tidigare. De hade naturligtvis bara kunnat smugglas in i fastlandskina, men det är ju det som hans kollegor har dömts för nu.
Alla bokförläggare ska väl ändå säga, alltså, de är ju precis som mediebolag eller nyhetsbolag, så de måste ju vara registrerade via en officiell liksom, ska man säga, en pappaorganisation, en förälder eller liksom, som de är registrerade hos, som oftast är en statlig organisation eller en partiorganisation och sådär. Så att det är ju inte en, alltså bokindustrin, precis som alla de här kulturyttringarna, är ju inte en fri marknad på något vis.
Men böcker då, jag tänkte jag skulle lägga till en extra fråga. Den kommer lite då och då, så hör folk av sig. Vi har aldrig hunnit få med den. Och det är era egna boktips. Alltså några bra böcker om Kina eller kanske några kinesiska författare som finns översatta och värda att läsa. Vad säger ni, Hanna? Har du något tips?
Jag har just gått igenom en stor hög med Yan Lienkös böcker och jag gillar honom, måste jag säga. Jag skulle vilja rekommendera År, månader, dagar som en jättekort bok. Nästan som en novell, en lång novell. Men den visar verkligen hur bra han är.
Hur stavas namnet för folk som inte talar kinesiska?
Y-A-N och sen L-I-A-N, Lien, och sen K-E.
Ja, jag har ju varit i kontakt med honom. Jag tänker liksom att han är en bra kille att ha koll på, för han är någon som brukar tippas till att eventuellt då vinna Nobelpriset i litteratur någon gång i framtiden. Han är alltid med på de här listorna någonstans, va? Och just nu, så vad jag vet, så undervisar han i Hongkong. Så han brukar ju bo i Peking, men nu bor han i Hongkong, vad jag vet.
Har du någon boktrave, Björn, som du håller på att läsa igenom?
Alltså, en bok jag läste under hösten som jag tycker var väldigt intressant, det var ju den här Röd roulette. Jag tror kanske jag nämnt den tidigare. Alltså, den är skriven av en man som heter Desmond Chum, som tycker jag beskriver på ett bra sätt liksom relationerna mellan näringslivet och partiet och myndigheterna, hur de såg ut under 90-talet, 20, början på 2000-talet och sådär, och hur det sen har förändrats. Alltså, ja, och det har ju bäring på idag. Alltså, bland annat nämns ju Evergrandes grundare Su Jiayin i den här boken som han umgicks med bland annat. Och den här Desmond Chums, hans fru försvann ju också för några år sedan. Hon var en av Kinas rikaste kvinnor, men så dök hon upp då som gubben i lådan inför det här boksläppet för att då försöka övertala hennes exman om att han inte skulle släppa den här boken. Det tycker jag är en väldigt lättläst och liksom bra redogörelse och spännande också över liksom Kinas utveckling de senaste 20-25 åren.
Då så, tack alla ni som har mejlat frågor till kinapodden@sr.se eller skrivit på vårt Instagram kinapodden i P1. Hanna Sahlberg, Kina-kommentator, Björn Djurberg, korrespondent i Peking, producent Björn Bard och tekniker Josef Reinhold. Helene Benno heter jag. Gott allt nytt!